Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, frisöryrket, det kommer du ha om du utbildar dig till frisör, för det behövs många frisörer där ute. Och om man vill ha en bra utbildning i det yrket, då vänder man sig till svenskafrisörskolan.se och läser mer. Och du vet, du kan ju också få studiestöd under tiden du pluggar. Eller så kanske du vill bli barberare. Men in och läs hos svenskafrisörskolan.se. Nu är det dags för ännu ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Blomtén. Min gäst idag heter Staffan och vi tas på en resa, får man säga, tillbaks i tiden som jag uppskattar väldigt mycket att höra. Vi får höra ord och uttryck som vi inte har hört på ett tag. Alldeles strax kommer Staffans berättelse. Och vill du ha den helt komplett så går du in på patreon.com/snutsnack där du får hela avsnittet utan reklam. Ja, det finns väl egentligen inte mer att säga än att vara försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10 Varmt välkommen till Snutsnack, Staffan.
Ja, tack.
Hur står det till?
Det är bara bra.
Ja, härligt, härligt. Jag vet att du sitter en bit från mig, jag är i Stockholm, och du är någonstans i närheten av en silvergruva kanske?
Ja, Sala. I Sala, mitt i stan i Sala.
Ja.
Silvergruva stad, ja.
Och jag vet att du är inte aktiv som polis längre, men du har jobbat som polis. Är det hela ditt yrkesverksamma liv, eller?
Ja, 44 år då.
Ja, det är ju helt otroligt alltså. Ja. Hur kommer det sig att det blev det yrket? Var det något som du hade tänkt att, ja, men konstapel är nog bra? Jag
tänkte tillbaka på det lite och det ligger nog rätt långt ner. Min syster som nu inte finns med längre, hon ritade någon liten teckning till mig att jag ville bli polis. Och då ska jag tänka mig att jag var 14-15 år, någonting sånt ungefär.
Mm.
Så tidigt kommer det nog igång då. Det var nog mest för att det var fina uniformer och mycket guld och knappar och sånt, det tror jag.
Ja, det är olika saker som lockar ibland.
det tror jag.
Men vad blev det, vad gick det utbildning på din tid då?
Ja, det började med att jag jobbade på posten 1960 då. Och så efter ett år så gick jag ner till poliskammaren utav alla ställen. Som var, som man nästan kan tänka sig, komma in i Kungliga slottet på ena sidan. Det var ju folk klädda i kostym och, ja, och i sådana här svalrockar, de som inte var då höga tjänstemän. Aha. Hade ljusblåa kläder och mycket, mycket fint. Och så gick jag dit dum nog och sa och frågade om det fanns något arbete och att jag var på posten och inte tyckte att det var lika bra. Då var det någon kontorsherre som hette Kvänsel som skrek åt mig: det finns inga arbeten här.
Alltså?
Och då hade jag hört mig för med någon som jobbade där, för jag var ju på posten och såg någon som kom springande där ifrån polisen, om postbud som kallas ordonnans då.
Mm.
Och då sa han: du kan ju fråga där uppe, och vad har han, hette man, man fick ju inte eget namn, utan vad har han i handen? Ja, betyg. Får jag se på dem, sa han.
Ja.
Fruktansvärt dåliga betyg.
Ja, alltså. Ja,
och det var det, de var inte underkända, men de var dåliga.
Ja.
Och då... jaha, så det är bara att han ger sig iväg då. Ja, så kan jag ta mitt, tack, om jag får kuvertet. Nej, det tar jag hand om, sa han. Så jag fick inget kuvert med mig. Sen ringde de en vecka senare, fick jag börja där.
Jaha, okej.
Okay. Ja, som semestervikarie, som polisordinans, så fick jag en sån där svart, gammal polis, eller mörkblå poliskappa avlagd då. Och en båtmössa på huvudet med en knapp i.
Jaha. Och hur gammal var du då? Hur gammal var du?
Ja, då var jag ju 16 år, va?
Okej. Okay.
Och det var väldigt bra, för jag kom ju mitt upp i det här smöret där. Det var ju närmast som att stiga in i himlen på den här poliskammaren som var där polismästaren satt, Hugo Hövd och alla höga chefer. Och då blev man ju hand för alla. Man fick koka tevatten åt dem och springa omkring och som en kall faktor och känna upp. Ja.
Åh, jäklar, det var verkligen andra tider.
Ja, det var ju bra, va? Och sen var det en gång varje halvår så var det ju sån där disciplinförhör med poliser som inte hade skött sig.
Aha.
Och då fick man duka framåt dem då in i sessionssalen, så att, och då skulle alla kommissarier dit i sessionssalen och sitta och skälla på den där stackaren som hade gjort någonting. Och då fick han, ja, då fick han stå vid ett bord utan stol. De andra satt och varje gång som det här hände så kunde man inte låta bli, så öppna man ett elskåp och lyssna på alltihop. Ja, då visste de inte att vi smyglyssnade. Och din drömmel, och du gick utanför linjen, medger du det? Du var borta på elvans linje och sprang. Vad hade du där att göra? Skulle du gå fika eller? Ja, ja, så här. Ja.
Just det, det kanske vi ska berätta för lyssnarna. För när man pratar om en linje, min farsa jobbade ju som polis också. Och han berättade att de hade ju givna stråk som de bara fick gå.
Linjepatrullering.
Då skulle man patrullera just på den linjen. Ja. Och man fick inte lämna linjen.
Nej. Och så har du varit in och fikat på den Johanssons konditori. Erkänner du det? Ja, sa de då. Bannade dröm. Och så höll de på. Vet du. Och så var de riktigt drömliga och gjort något riktigt ful, så kunde de få löneavdrag i 3 dagar.
Oh.
Ja. Mm. Och var det riktigt besvärligt så kunde de få vara hemma en vecka och frun.
Det var det stora straffet, var hemma med frun en vecka.
Ja.
Nej, vilket år pratar vi om nu?
Det här är 61, alltså till 65 då jag kom in i militärtjänsten, och sen återvände sen då efter militärtjänsten på åren 65 och började som polisaspirant då.
Ja.
Ja. Och den var lokal, den utbildningen gick i Göteborg på statens polisskola som det hette.
Ja, då fanns det det fanns i Göteborg också då.
Ja.
För då var det statligt 65.
Ja, var det statens polisskola.
Just det. Men visste du sen vad du skulle jobba efter du var klar där?
Nej, det fick man ju skriva upp då. Det var ju 6 vaktdistrikt och det var inte att tänka på att komma någon annanstans. Så jag hamnade på första vaktdistriktet. Jag var ju född i Olskroken, så det passade ju.
Okej.
Okay. Och då kom ju nästa grej in, att man gick ut i de här kvarteren i Olskroken, den gamla arbetarkvarteren, och kände ju folk igen. Och då, jag vet vid ett tillfälle stod sotaraffe på taket och skrek: du Staffan, skrik Staffan, du, vet morsan om att du går där ute? Tänk om det kommer någon att ta det, du.
Men det tycker jag låter som en svunnen tid nästan, när sotaraffe, ja, står och, när de hade de här gamla smeknamnen och det.
Ja, du vet, alla poliser i Göteborg, och nu vet inte jag mitt eget öknamn, men alla hade öknamn.
Ja, det var så.
Ja, Blå tummen hette en, och 99an hette en, och Prosten hette en. Och...
Ja.
Ja, så det var... Men det fanns även fula öknamn, men de tog jag inte in på här då.
Nej, vi hade ju en del, alltså så här, en del hette någon hette Krylbo, det var för att han var från Krylbo.
Ja.
Och då vet jag, en aspirant, han skrev då, jag och inspektör Krylbo, han bara, vad fan, jag heter väl inte Krylbo, jag heter ju Larsson. Jag är från Krylbo.
Ja, men så var det, va? Jag vet att jag ringde ner när jag hade kommit hit ut till Sala efter 7 år då, flyttade ut till Sala. Mm. Sala Heby då. Och då ringde jag ner, skulle ha tag i någon, och kom ju inte ihåg vad de hette, men jag hade bara öknamnen. Och innan jag kom fram med det: men för fan, säger du inte öknamnen från början så vi vet vad vi pratar om, sa de. Det var ingen som visste att de hette Karlsson och Eriksson, och det var ingen som visste.
Nej.
Det levde inte kvar rätt länge.
Men när du började där, då var det ju, gick du på linje också då, eller?
Ja, linjepatrullering. Och sen i alldeles i början så skickade de ut oss i en sån där gammal Fortanus, vet du, med en svartvit Fortanus. Där kunde vi sitta som åkpåsar, kallade de oss.
Jaha, vad innebar det då?
Ja, då skulle vi åka och lyfta in fyllnaden. Och då vid ett tillfälle där så fick vi åka ner till Torggatan, för det var det mycket fyllerister och såna ölcaféer som fanns på den tiden.
Ja.
Och då var det Prosten som hade ringt efter: ni får åka ner, 12-10 sa de, hette bilen. Ni får åka ner till cellfängelse, för nu har Prosten lite bekymmer med fyllerier, sa han. Ja, då åkte vi dit. Och den här Prosten, han var ju 130 kilo stor och perfekt klädd och blanka skor och religiös. Ytterligt fin människa. Om ni nu kör den här bilen väldigt sakta på Torggatan framåt här, och så ska jag titta ut bak, så talar jag om när det är problem, sa han. Han satte sig längst bak och stängde luckan där. Så tittar han ut, så, alltså det här låter som en film, men det var så, det sitter som en film i huvudet också. Tittar han ut, jaha, där var en broder, ja. Och där var en broder till, ja. Och en medmänniska. Ja. Alltså vi såg ingen skillnad på dem, de var fulla allihop som vi. Sen stopp, här är en drufs. Gick han ut. Drufs, inte bus utan drufs. Jaha, så gick han fram och gjorde honnör och tog honom så här. Min gode man, vi har ju nu talat vid varandra under kvällen. Skulle det vara så att han kunde ge sig iväg hem nu då en gång för alla? Nej, men vad fan, jag inte åkalla något, åkalla inte något med Guds motsatser till jävlar och sånt. Jag har inte hört talas om det. Han hade en lång palaver med honom. Och gick det så långt ibland då så att de skulle ta för sig, va? Börja på att lyfta upp knytnävarna. Då ställde han sig på fötterna på en sekund på dem. Och då skrek de ut.
Aha.
Och skriker gör också, skriker i din fylleri. Nej, det här blir tant sova ruset av sig. Och så fick vi plocka med den.
Men vad var det för skillnad på en drufs och buse då?
Ja, drufs använder man, vet du, i Göteborg, aldrig buse.
Nej, man sa drufs, man sa istället drufs. För buse.
Ja,
drufs. Okej. Jag har faktiskt aldrig hört, vad intressant.
Ja, dialektalt.
Ja, precis, drufs. Och var det drufsar i plural då, eller?
Det var man. Det är en riktig drufs, sa de till dem.
Okej. Det låter nästan lite charmigt.
Ja, nästan lite.
Okej, men hur länge var det linjepatrullering för dig då? Hade du någon målbild att du skulle vilja lämna linjepatrulleringen eller trivdes du med
det? Det hade man ju egentligen inte, för allting gick ju i åldersordning, vet du, så att man fick sina lönegrader efter. Det fanns ju ingen möjlighet att komma någon annanstans, utan. Men så 72, jag har ju halva släkten här uppe i Västmanland, så lämnade jag Göteborg och sökte på en poliskonstapelns tjänst här i Sala och kom hit 72 då, efter sju år då. Men då hade de en brist, inte i Sala kommun eller Sala stad, utan då fattades det en gubbe uppe i Östervåla. Jag kan säga, om man tänker på den filmen med Kevin Costner när han lämnar civilisationen och åker ute bland indianerna, så var ungefär liknande. Alltså jag kom upp till Östervåla och har åkt radiobil och gått linjepatrullering i 7 år, och så trodde att jag visste någonting. Jag visste ju inte ett dugg, alltså inte någonting.
För där
dels var dialekten ju helt oförståelig. De dök upp och frågade om 1000 saker, och det var jaktbrott, vet du, och det var trafikolyckor. Som inte var några trafikolyckor, utan det var någon bil körde i diket, så skulle man ta foto på den. Och sen var det skjutbanor, och så var det jakt igen, och så var det passansökningar och vapenlicenser och polistillstånd i alla upptänkliga lotterier till exempel. Ja. Man hade ju ingen aning om någonting.
Så det var som att komma till ett nytt yrke nästan då, eller?
Ja, fullständigt. Och totalt okunnig, kan jag säga. Totalt.
Men var det något de hade missat på polisutbildningen, eller var det för att du hade glömt bort allt efter all linjepatrullering?
Nej, men alltså, det var ju polismyndighetsärende, vet du. Det låg ju på andra avdelningar på stora distrikt. Det var ju aldrig varit i beröring utav.
Just det.
Det var ändå polisen som skulle yttra sig. Yttrande i alla möjliga upptänkliga sammanhang om vägutbyggnader och you name it, vägar som var i dålig kondition och restauranger som inte skötte sig det var allting.
Så blev det lite som en chock nästan?
Ja, det blev totalt. Och dessutom hade ju den här gamla kollegan som satt där som var otroligt kunnig, Johan Selin. Han är borta nu sedan länge, men han kunde ju alltid det. Och så hade, under 50-talet hade han ju haft en länsstyrelsens uppdrag för mjölklikvider och tillse det. Så det kom ju en gammal kärring in och frågade, ja, den vart av mjölklikvider, sa han, men jag ska göra med den då? Jag tänkte, vad fan pratar han om? Ja, så där lät det, va? Så att man var ju totalt nollad då.
Ja.
Och så fick man lära sig en sak till. Att, så frågade man så här, jobbar du med Selin nu? Ja, det gör jag. Han är hård, va? Nej, jag tycker inte att han är. Och han var ju hård, alltså. Han skällde på folk som en bandhund om de hade gjort något fel. Ja. Men han skrev aldrig ut en enda böteslapp.
Jaha.
Aldrig.
Aha.
Det räddade han ut.
Han räddade ute på plats.
Alltihop, vet du. Och var det riktigt eländigt så åkte han hem till, ofta var det lantbrukare, och in i köket och ropade. Det var ofta ingen hemma, vet du, för de var ju på gärderna, och då kollade han lite där och så att det var någon hemma, och så kom han tillbaka och frågade ni får hålla ordning på pojken, sa han. Ja, vi lovar, ska hålla ordning på pojken. Det räckte, vet du.
Ja, ah, tänkte det, var verkligen. Nej, men alltså om man jämför med idag så är det ju helt makalöst att det...
Ja,
att,
det är förstås, men det har hänt otroligt mycket.
Ja. Hur var det för dig när du mötte folk på din tid där i mitten på 60-talet och framåt lite?
Just det här då, man var vanlig poliskonstapel, var man ju en centralfigur för dem. De frågade om allting och man kunde ju i stort sett inget. Det var man tvungen att läsa på. Vet du.
Ja, just det.
Det fanns inga annat.
Skulle du säga att du hade någon form av liksom, respekt som tjänsteman då ändå?
Ja, om man skötte sig, vet du, för de lärde sig fort vad man gick för.
Ja, okej.
Okay. Gjorde man minsta grej som inte var bra, vet du, då... Ja.
Så du blev testad liksom av allmänheten på något
ja,
sätt?
Ja, det fick man höra bakvägen, vet du, att man inte var bra, vet du. Så det fick man lära sig fort. Byskvaller, vet du.
Ja, just det. Hur länge var du i Östervåla då?
Ja, sen blev det inte så länge, för sen blev det en brist här på krimen. Kripo hette ju det i Göteborg, men här uppe heter det krim då. Och då fattades det en gubbe på, för det var en kollega som slutade, och då tog de in mig till krim här. Och det var ju nästa utbildningsomgång, för det kunde man ju inte heller någonting utav.
Okay.
Ingenting va. Men det var ju också då alla ärenden. I Göteborg var det uppdelade till 9 rotlar, vet du, men här var ju allting ifrån egenmäktigt förfarande för felparkering och till misshandel och vad du vill, va?
Ja, just det.
Hela vägen. Så man fick ju lära sig på nytt då igen då. Ja, och sen hade ju åklagaren där, vet du, och en av åklagarna var utav den att han ville att så fort ett ärende var på en, vi säger en 20-30 sidor tjockt papper, va? Då ville han att man skulle vara med vid rättegången.
Jaha.
Och sufflera, vet du, så att han kunde peka. Så här säger utredningsmannen, och så pekar de på en då. Fick man stå där med sin tvättade hals och inse att man hade skrivit åt helvete fel.
Jaha, men du blev nästan någon form av åklagarbiträde liksom då?
Ja, det var ganska vanligt. För min del var det det. Det var, men en av åklagarna ville ha det så att du får komma med här, för så går det mycket fortare, så. Och då frågar jag ofta domaren då, vet du. Ja, jag ser att utredningsmannen sitter där. Kan vi höra med honom, advokaten? Jo, så gjorde man ju det då. Så redde man ut vissa saker.
Okej.
Ja, men det var ju nästan där då. I anstalt, va? Där fick man skärpa sig och se att minsta brist i utredningen, så fick man ju sitta där ut som en idiot. Ja, men så var det ju.
Ja. Hade du några ärende där som du kommer ihåg idag liksom, som när du började på krim liksom, som...
Ja, vi hade ett, det var ju i Stockholm, men jag kan ju härma dem lite. De hade vi spanat på en tid. Vi hade ju så lyckligt då. Vi var 50 poliser på de här två kommunerna. Ja. Idag är de kanske 15. Och vi hade 1000 ärenden om året. Och de har idag 4 000-5 000 om året. De har alltså ingen möjlighet att lämna station, utan de bara sitter inne och skriver. Och det är fullständigt vanvett, kan jag säga.
Ja, det är klart.
Vi hade i alla fall spanat upp genom Kjall då, en spritbutik ute i Vittinge. Men det var ingen vanlig butik, utan det var... stockholmare på två pojkar, jag minns dem mycket väl, va?
Ja.
De har åkt ner till Stockholm och fått tag i någon firma som stålde teknisk sprit i fat, alltså 200 liters fat.
Aha.
Där de släppat ut en lada i Vittinge och gjort i ordning en pumpanläggning, så att de pumpar upp teknisk sprit på lade på rännet, som vi säger på gammalt, eller på skull, som de säger här, skullen. Aha. Och så rann spriten i aktivt kol i rör då, och renades ifrån denatureringen, och så såldes det till restauranger bakvägen då i bunkar. Ja, och det slog vi ju till på en vacker dag, och då var ju han också med, den här polisinspektören Celine, och han hade ju en, ja, man ser det som en film, alltså en tordönstämma. Vi gick ju omringade det där stället, och vi visste att de hade en hagelbössa, de här som stod inne, det hade vi spanat fram. Så de sprang ut med sin hagelbössa. Och då skrek han när han kom i skogen med 4-5 kollegor. Stå still, den där jävlarna, så smäller det. Och du vet, jag har aldrig sett några människor stå så stilla någon gång i hela mitt liv. De blir skiträdda för honom. Och så blir de gripna i alla fall. Och så blir det rättegång. Och då, det enda jag minns från rättegången, det var ju den fina lagmannen Arnlund. För övrigt bror med han Arnlund i akademin. Erik Ånd under botten nu då. Då säger han så här, jag vill gärna veta hur hade ni tänkt det här, Karlsson Olsson, hur har ni tänkt den här tillverkningen? Ja, alltså domaren, alltså vi skulle göra lack alltså. Och så blev det ju sprit utav det. Ja, tack så mycket, det räcker så. Tack.
Det var deras ursäkta.
Ja, 10 månader.
Ja, de fick 10 månader.
Ja.
Ska jag lack? Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt härligt att höra om den här tiden när en konstapel kan skrika stå still, annars smäller det. Det är inte de här, nu går man de här...
Nej, de stod som två spikade i ett brännäslesnår, jag minns det så väl, för vi kom från andra. De vågade inte röra en fel.
Vad roligt. Jaha, men ärendena då, som du beskriver, så det skiftade allt från den här felparkeringen upp till... Ja. Hade ni mord också, eller?
Ja, vi hade något mord på Salberga inom verksamheten. En flicka som blev strypt utav en annan patient. Ah, okay. Det som var intressant där, det var ju att vi fick upp en rättsläkare från Linköping, och han heter Lindberg. Ska vara osagt, men han bodde hemma hos mamma. Mycket speciell person. Mycket speciell. Och han gick igenom denna stackars döda människa, en ganska ung flicka. Och var så otroligt noggrann. Så det lärde ju en mycket om hur man ser som rättsläkare, hur otroligt viktigt det är att varje detalj är med. Va?
Mm.
Och då var det på andra läkare från Sala lasarett in och tittade lite, men de tyckte att det blev så jobbigt och invecklat alltihop, så att de gick därifrån efter en stund och ryckte på axlarna. Ja. Jag ska inte nämna vilka det var, men de tyckte väl att han var så speciell, va? Och han protokollförde, en sekreterare som protokollförde med stenografin till honom hela tiden. Så ja, mycket speciellt. Men det var ju inte någon utredning egentligen, det var ju ganska klart, det var en annan stackars patient som hade strypt henne. Annars hade vi nog inget öppet nu som jag minns så.
Men blev du kvar på Krim?
Ja, jag blev kvar fram till 1980 då, eller 1980, ja, för då hade jag ju också skilt mig och gift om mig, och då hade vi min nya fru fått tvillingar, och då gick jag ner som på ordningen då, som heter ordningspolisen, som ytterbefäl. Och var där i 4 år, medan de här växte upp något sådär. Sen fortsatte jag på Krim och hade rätt mycket, flera tunga ärenden och även lite roliga ärenden, för att bland annat så var det en Porsche-firma ute i Heby som öppnade helt hux flux, bara Porsche-bilar, det är ju ganska udda.
Sportbilar.
Och den här, ja, en tysk som hade den, han heter Dieter i förnamn, och det är stort som 17, och en massa fina människor dök upp, och alltså jag menar nu lite bemedlade, för det var inga vanliga dödliga som köpte Porsche-bilar på den tiden.
Okej, de hade lite stålar alltså.
Och så blev det så att det gick i kvav det där, och så blev det stängt och kronofogden var där och plomberade lokalerna. Men morgonen efter så ringde en av mekanikerna in, som jag känner, en pojke, väldigt bra kille från Heby, som sa han, du, det har hänt någonting här, för det finns inga Porsche-bilar kvar, så det var ju 4 stycken här igår, och alla dyra verktyg är borta. De kostar ju hundratusentals kronor av där. En del verktyg, sa han. Och de är borta, så jag tror att han har åkt iväg, den här tysken. Jag undrar om inte han är på väg till Tyskland. Skulle kunna tänka mig det, att de åker hem.
Ja, men kanske med lite stålar då.
Ja, pengar trodde han, det visste han inte. Men alla dyra verktyg då som var borta då. Och den dyraste Porsche-bilen, en Porsche 928, alldeles nytillverkad, var ju värd på den tiden, har jag för mig, uppåt 700-800 000 med en V8 i. Så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Det satt jag och var där tidigt, 7:30, för jag hade kommit ner tidigt till jobbet. Så jag, det fanns ju inga mobiltelefoner, ingenting. Va? Det här var 86. Då ringde jag in till stationen och fick telefonnummer till politigarden i Köpenhamn.
Ja.
Och ja, det var ju roligt. Jag fick tag i en kommissarie där, sån. Varför ringer du, sa han till. Ja, jag ringer ifrån polisen i Sala och det gäller en Porschebil som vi tror har gett iväg. Och jag ringde till tullen i Helsingborg och de säger att det gick ut en dyr sån där Porschebil i morse klockan 5. Så det hade jag ändå kollat då, Helsingborg, Helsingör. Aha. Va? Jaha, och du vill ge sig polis en brottsling som har åkt från Sverige till Danmark utan ett enda papper. Ja. Jag kan inte säga vad du ska göra. Jag bara talar om vad som har hänt.
Ja.
Ja, så var det så jävligt så att och han kan ha beväpnad, så han kan ha med sig en pistol också, ett hagelgevär eventuellt. Jaha. Och hur den var, jag åkte in stationen, det var lugn och så, klockan 11 ringde de ifrån politi till Rödby. Och då ringde han själv, den här kommissarien, och sa ja, han sitter på gripen i Rödby. För det var storm då, så båtarna kunde inte gå färgen. Ah, okay. Så han såg ett honom och sprungit på honom. Han hade en 635 Browning-pistol och en hagelbössa i baksätet. Plus 360 000 i kontanter och verktyg. Så han blev ju satt på Maribo fängsel.
Aha.
Alltså det var ju det som var med de små krimenheterna. Man fick ju sköta allting själv. Det var inte, det fanns ju ingen rikskrim. Ja, det fanns det, men det var ju inte att tänka på det. Utan det var ju snabbare. Så en av våra kollegor där, Lasse Persson, var ju flygare. Kan inte du åka ner och hämta en flygare dit ner? Ja, men jag får inte flyga dubbelmotorigt, sa han. Nej, men då får vi ta fram en sån pilot. Och så, ja, du vet, allt låg på den här lokalen.
Ja, vad häftigt. Ja.
Man ska flyga hem honom, vet du. Ja, men... Ja, och då... Åkte det två kollegor med oss och pilot och sådana här dubbelmotoriga maskiner skulle landa på Nackskovs flygplats och det gick bra allting och han medgav utlämning för han ville inte sitta och vänta på en häktning för då tar det ju veckor bara det, vet du. Så vi körde hem den här Porschebilen och så sa den här Lasse Persson när vi kom hem, det var en jävla tur jag var med för han, den här som, jag hade ju inte instrumentflyg på den maskinen men han höll på att välta maskinen så jag fick rycka åt med spakarna när vi skulle landa annars hade det gått åt helvete, sa han. Sådana jävla händelser.
Ja, häftigt alltså.
Och så slutade det där i hovrätten i alla fall till slut då. Det var också lite roligt för att i hovrätten så började den här Dieter och ropa så han var oskyldigt dömd i tingsrätten och bla bla bla. Och då fick åklagaren som jag jobbar så mycket ihop med ett totalspel och bli helt förbannad och började på att berätta vad han verkligen hade gjort för någonting. Så både han teg och advokaten teg och hovrätten teg. 1 år och 9 månader slutade med.
Ja, men jag tänker det är ju lite fördelen med att vara kanske på en mindre ort ibland. Att man blir så bred. Ibland som du berättade när du gick på din linje där i Göteborg så kunde du bara det som hände just på linjen. Du tappade det runt omkring. Men när du kom till den här lite mindre orten då, så fick ni verkligen göra... mycket bredare, jobba bredare.
Det fanns ingen att ta till. Nej. Ibland kunde vi få ut rikskrim och det fick vi ut i samband med militärligan. Då kom ju rikskrim ut och tittade på våra grejer och hjälpte till. Och jävligt duktigt folk. Ja. Imponerande duktiga människor och rikskrim kan jag säga. Imponerande.
Ja, det var så. Ja,
ja, jätteduktigt folk.
Ja, de var ju...
Det var den som vi hade en svår polis på dö där i Enskede på Trån, om du kommer ihåg det. Det var det Gebestam som kom ut med 4 man och fick hjälp. Och ta den här, de här gangsterna som hade stuckit iväg till Norge. Och det var ju också vi då centralt som hjälpte till då. Och fick klart för oss vilken färja de här sen hade åkt ifrån Oslo ner till Köpenhamn. Och det var också Köpenhamnspolisen inblandad och de greps ju också då, 2 stycken. Människor som jag fick rätt mycket för det där Enskederånet. Han var ju väldigt illa skuren han för mig. Eller om han var skottskadad, jag minns inte. Jag tror han var med knivskuren, den där kollegan.
Vilket år kan det här varit ungefär?
Ja, det är alltså... Det är inne på... Ska vi tänka så att jag inte...
Är det 90-tal då, eller?
Nej, nej.
Nej.
Det är inte, vet du, utan... Det är 80-talets början, någonting. Vid något bankrån i Enskede var det. Men det går ju leta fram det vad man vill och så.
Ja, bankrån det har det blivit tyst om nu på sista tiden. Det är inte det mycket banker. Nej, det finns inga kontanter.
Så det var väl det som var största grejen för oss då, som jag själv blev lite inblandad i då. Bara gjorde en liten grej när vi hade militärligan här. De fastnade ju här långt.
Just det, precis.
Ja.
Men jag tänker alla händelser som du har varit med om då, Staffan, under åren och sådär. Hur har det påverkat dig? Har det påverkat dig någonting, tror du, som person att se allt som en polis var med och se?
Alltså, jag tycker det finns två saker till de som ska bli poliser. Tre saker som de som ska bli poliser. Först ska de ju ha grundläggande militärutbildning 3 månader. Det måste man ha. Och sen är det bra att läsa Paulus brev till Korintierna.
Vad är det, vilket är det? Det har inte jag läst till exempel.
Ja, det är ju kärlekens lov. Då kan man inte jobba med människor med full kärlek fastän de är jävligt jobbiga att göra med. Då är det ingen mening, vet du. Då ska man inte ha det jobbet.
Nej.
Så menar jag. Mm. Och sen ska man inte glömma att det är ju alltså på en teaterscen man uppträder. Man måste vara lite känsla för scen. Alltså det går inte att komma och ropa och skrika. Och ibland måste man det. Det är inte det att man inte måste, men man får välja tillfällen. Alltså man behöver gå lite tänka in på sig själv. Att du är på en offentlig plats hela tiden.
Det där är så intressant, Staffan, att du säger. Jag var i förra veckan, eller om det blir förra, så var jag och uppträdde. Jag kör ju stand-up comedy och då var jag för polisstudenter. Och då kom det fram en student efteråt som har jobbat som skådespelare. Och vi pratade just om det. För han har ju gått från skådespelare till polis. Jag har gjort lite tvärtom. Och vi sa just det, att vilken fördel man har om man kan vara lite skådespelare som polis. Att så att säga vara lite arg fast man kanske inte är det. Men man, och sen väldigt glad och trevlig fast man absolut inte är det. Utan man måste följa med och vara följsam i de här olika situationerna.
Och det svåraste är ju att vända på det på en halv minut, va? Det måste man lära sig. Måste. Mm. Du kan inte vara arg och du kan inte vara glad hela tiden. Och så måste du ha aggressivitet ibland så att du skrämmer livet ur dem. Och lika snäll en minut senare.
Ja.
Så det är svårt. Men det är en skådespeleri, exakt så är det. Ja. Det är alltså min uppfattning.
Men jag hör ju lite på dig att du har ju det redan i det när vi pratar. Du kan göra dialekter och du kan vrida och vända. Är det någonting du har övat upp eller har du haft det i det?
Nej,
liksom,
det vi pratar lite. Jag är ju göteborgare, men det har haft lätt för det. Och jag har ju även på tvillingar här som håller på, de låter ju, det går ju, jag vet inte vad det är för någonting, om det finns någonting. Det, min farsa hade också lätt för att härma folk, så att det är väl en grej man har med sig ibland.
Ja.
Det kan vara lite bra ibland också. Det är ju skådespeleriet igen det, va? Så det var lite alldeles fel.
Och hur är det med humor då, använda det kanske i...
Det är ju jätteviktigt också, alltså att gå tillbaka till militärliga som var en sån omfattande händelse. Mm. Allting var ju upp och ner på fullständigt och vi hade varit i en jätteinsats på natten där och beväpnade och allting, och det var livsfarligt för många av kollegorna som var där. Och så på morgonen då jag var ju där på natten sent och åker hem, så klockan är, jag kunde inte vara kvar längre för jag var ju totalt slut och dessutom var ju lerdränkt ut och var ju legat i ett dike där.
Mm.
Ja, och så kunde inte vara, då kunde jag inte sova för jag trodde jag hade kulhål i kroppen, det hade jag inte, så gick och titta. Så chockavtändningen var ju, alltså så dum i huvudet blir man som man tror att man ändå är träffad. Så kände jag.
Och
jag
vet att det var skottlossning alltså där?
Ja, det blev ju det. Det började med att jag sköt på den här ligaledaren, sköt tillbaks med en automatkarbin då i luften då. Så det var ingen fara så, men det blev ändå en sån chock utav det. Så att sitta kvar i det tanken, men man kommer hem då att man är ändå i skottskada och går och känner efter. Så vi gick åka ner igen då på 7-8 tiden på morgonen på julafton, för det gick ju inte att vara hemma heller. Man blir ju bara problem för alla omkring. Oh. Men det som var roligt där då hade de här kommit in, då hade de ju gått ner sig i de här militärligarna, alla 3 stycken var de. De hade gått ner sig i någon djup bäck och var dyngsur. Alltså, innan jag åkte på natten så kom de in. De är totalt våta kläder och ställt in dem i duschen där borta, så hade någon sagt. Och vad ska vi göra nu med dem? Ja, vad då göra? Ja, de har inga kläder som är torra. Ja, vi har ju papperskläder så. Nej, för fan, det kan vi inte sätta på folk. Det fanns en där pappersbete för fyllon som...
Ja,
men ni får ta när polisoverålderna gamla, för det enda vi hade löst. Så fick de sitta i polisoverålder inne i cellen då. Ja. Och det visade sig vara en lyckoträff. Alla var ju förbannade på dem. Man var uppretade och så här, va. Sen på morgonen så kom ju våran gamla vaktmästare och ropade och tjoa. Han var ju så speciell den här. Så ropade han, hej Sveis, ropade han. Och så var det ju lappar överallt ute. Gå inte in, det ligger handgranater. Inte in där, skarpladdade vapen. Gå, rör ingenting. Han gick direkt in i cellerna som han alltid brukar. Det sa ju ligaledaren själv i en polisområd. Så sa han, det är kollegor som har hört, jag har inte hört det själv, men de har berättat för mig. Ja, vad fan? Hej du! Har vi fått en polis i finkan? Det har jag aldrig varit med om någon gång förut. han svarar inte den här. Men jag ser, men då vet du fan om inte du vill ha kaffe, va? Och smörgås. Jo, sa han. Och på bara en timme var ju de snälla, vet du.
Ja, oh, det ser.
Vilken grej. Och det hade ju inte vi en aning om, att de måste ju bli snälla också, för det går inte att prata med dem annars.
Nej, så är det.
Så vid den här häktningsförhandlingen som skedde i polishusets undervisningslokal eller samlingssal, där begärde de att få vara kvar i salen i polisen, för att det var så jävla bra service där, tyckte de. De vill inte åka någon annanstans.
Men vad ironiskt att sitta i en polisoverall och vara gripen. Det är nog inte många som har gjort det.
Ja, men de var nöjda med det. Jag tyckte det var varmt och gott var det väl också. Så ja. Det gick ju bra och sånt. Det löste sig på det viset. Man fick ju lösa allting tillfälligt sådär.
Laga efter läge.
Ja, precis så.
Men har du någon gång ångrat att du gick in där från posten till... till polisen?
Nej, aldrig. Bästa jobb jag har haft, jag säger det till alla. Och jag sa det till en pojke som bor granne med oss. Och han är nu den där pojken, han är omkring 30 år. Han gick och läste på Tekniska högskolan i Luleå.
Ja.
Så kom han hem till mamma en dag, för hon berättade, för de bor bara på hus bort här. Ja, pojken kom hem och sa att han ska sluta läsa på civilingenjörsutbildning. Jaha, så då. Han ska börja polisskolan istället. Jaha. Det tycker jag gör jävligt bra. Så han kommer hit och vi pratar lite. Och det tror jag kommer att bli. Och han jobbar ju nu som polis och varit ute ett eller två år nu. Och kan inte ha ett bättre jobb, säger han. Det är så mångfacetterande, vet du. Och utbildande. Och man blir aldrig färdiglärd.
Nej, precis.
Nej.
Men vad tänker du då när du läser tidningarna idag? För det är ju också en helt annan miljö och en helt annan verklighet som dagens poliser kommer ut till nu. Där. De som jag pratade med här, vissa kommer ju ut som aspiranter nu här, och det ska vara i Stockholm och det skjuts och det sprängs. Och... Vad ska man säga till dem då? För det är ju en helt annat yrke nästan.
Ja, det är det ju. Men då är vi åter där, va? Tillbaka till kärnverksamheten. Det låter väldigt tråkigt, men jag gick förbi polisstationen där nere nu. Den är ju alltid stängd nu.
Mm.
Alltså på våran tid var den ju öppen, så du kunde springa in ifrån stadshotellet om det blev bråk och säga nu håller du på att köra upp sig. Nu får du prata med en porttelefon, vet du, och du får prata med en människa bort i Uppsala som inte vet ens vad du håller på med.
Nej, precis.
Ja. Mm. Så det måste återföras. Stationen öppen dygnet runt. Du kan ha en sluts in så att du inte får in alla människor och hoppar och skriker. Mm. Det blir nödvändigt, vet du, att öppna de små polisstationerna. Även i Stockholm, vaktdistrikten, att öppna dem. Va? Så att folk kan komma in till polisen och få hjälp. Det är nummer ett. Tensta, Rinkeby ska ju förstås ha en öppen polisstation. Det är ingen tvekan om det.
Mm.
För hur ska du kunna jobba som socialassistent eller som någon annan läkare eller någonting om inte det finns en polisuppbackning? Det går inte.
Mm. Man tycker att det här är elementärt egentligen.
Ja, det är som elementära saker, va. Jag menar, vi hade en läkare som ringde till oss när jag jobbade sista tiden i Fagerstad. Han sa, ja, så han var lite, pratade lite främmande språk eller lite så. Nu får ni hämta den där kvinnan igen. Hon är hemma och slår sina bröder. Ja, vad behöver du ha för papper? Ja, vi behöver inte ha några papper, så, men skriver på faxen då två rader bara. Mm. Ja, det går det så enkelt? Ja, det går så enkelt. Så fixar vi det, så körde vi ner en lite syk. Vi kände ju till patienten.
Wow.
Alltså, idag är detta för krångligt. Du måste ha en yta någonstans ute i verksamheten. Och när det gäller småorterna så måste vi komma fram till det som fanns förr. När jag började ståla hade jag en veckas jour, vet du, med polisbil hemma.
Oh.
Det måste återkomma.
Mm.
Så att de har vapen och polisbil med sig hem, att den finns lokalt, att de vet att ringer jag nu så kommer han ut, han är här på en kvart, får vi se om vi kan hjälpas åt. Så finns det ju alltid duktiga människor i lokalsamhället som kan hjälpa en, om polisen.
Just det.
Det måste det bli igen.
Ja.
Men det är inte så lätt, utan när man sitter och pratar om strategiska lösningar på och ritar upp organisationsplaner som man vet från början inte kommer att hålla ett skit.
Nej, jag vet.
Det är bara dubbel.
Nej, jag såg något program här nu, något diskussionsprogram, och det är samma dravel. Jag vet inte om det kanske är hårda ord att kalla det för dravel, de menar väl väl såklart, men det ska ju vara förebyggande och allting, och det här har man pratat om, och, men det måste också finnas det här initiala som du nämner, att man måste kunna gå ner till polisstationen. Det händer ju nu, det som händer nu måste vi också ta hand om. Sen är självklart att vi ska hjälpas åt. Ja.
Jag har inget emot alls det förebyggande, för det är absolut nödvändigt.
Nej, det tror jag också.
Att prata, men då fick man ju nytta när man var i skolorna eller på ålderdomshem eller var man än var. Va? För att, och likadant på gymnasieskolan i Fagersta var mycket, det var ju oroligt där. Och se till att lärarna hör av sig direkt till oss, för det var ju många elever som sprang där, som, eller många unga som sprang där som inte skulle vara det, för de gick inte på skolan. Då var skolan ju slutet, va? Ut med dem.
Ja.
Men vi kommer hjälpa er att puffa ut dem. Och har ni väldigt stora problem, får ni ta in ordningsvakter tillfälligt.
Sen kan jag tycka att det är ganska... Man säger ofta förebyggande, men om man, jag vet inte exakt vad det innebär. Det låter väldigt bra att vi ska förebygga och förebygga. Vad innebär det egentligen rent konkret?
Ja, jag kan gå tillbaka till Fagersta när jag var som närpolischef där på slutet. Och de fick ju åka ut för mycket då. Man hade ju lite egna tankar. Men vi kan gå till ett ärende där. Det var en pojke som var totalt oregelig och inte kunde. Då ville de träffa oss på SOS. Vi träffades allihopa. Ja, då kunde jag alltså inte barnpsyk och SOS prata med varandra.
Nej.
Utan då blev det polisen som var en överbryggande. Och det fick jag ta på mig då. Va? Att man förstörde sekretessen lite grann. För att hålla om att så här är läget. Och ni måste komma fram till. Är det här så att man måste till psyk eller... Går det bra ändå om SOS stöttar honom med den här åtgärden? Mm. Men de kan inte prata med varandra på grund av rädsla för sekretessen. Nu håller ju då nya regeringen på att omarbeta detta tydligen för att man ska kunna komma fram på den sidan. För det funkar ju inte om inte SOS kan få stöd av polisen.
Nej.
När det
händer.
Det är ju inte.
Nej, precis. Och för de lyssnare som inte riktigt hänger med där, så är det så att sekretessen har ju varit så att polisen har ju då kunnat lämna uppgifter, men vi får aldrig, polisen får aldrig uppgifter från SOS till exempel. De får inte lämna ut någonting, och det har ju skapat problem såklart.
Det blir ju problem, vet du, för då ser man inte när någonting håller på att hända, vet du.
Nej.
Utan man jobbar med samma människor men med olika sekretessbestämmelser, och det går inte.
Mm.
Nu kommer en förändring, och det är ändå på tiden att det ska ta så förbannat lång tid innan det händer någonting.
Ja, det är ju väldigt trögrott det mesta.
Det måste det ju vara, för vi hanterar ju människor, det måste ju vara lagbundet. Men man måste kunna komma till en bättre samarbets... när det är grova brott, va? Så unga som gör grova brott under 15 år, då måste man vara så tydlig så att man går in till föräldrarna. Om det nu finns föräldrar, en del av de ungdomar som är under... som är hitkomna då utlands ifrån, de har kanske inte föräldrar med sig, utan de bor för mosters kusin, va? Och ingen vet egentligen identiteten från början, för jag har jobbat med utlänningsärenden, och det höll jag på med på 70-talet, och de som kom hit då var ju många som inte hade ett enda papper med sig, och man vet ju egentligen inte vilka de var.
Nej, just det.
Och det är inte så konstigt, för att de länderna de kom ifrån fanns ju inte heller någon folkbokföring.
Nej.
Det är inte så konstigt. Och sen måste man jobba vidare från det då. Mm. Så gott man kan då, så att man får en helhet på behandlingen, så att det blir rätt för ungdomarna.
Mm.
Jag tror att man har mycket, mycket att göra med den här grunden där. Polisidén är ju bra, va? Men samtidigt så blir det så knöligt alltihop, för sådana här smådistrikt vi var här ute. Vi fick ut Björn Eriksson hit. Det måste jag säga, Björn Eriksson är jätteduktig och påläst som 17, och då säger han och tittar på oss, ja men det är ju där poliser redan.
Ja, just det. Björn Eriksson, för detta rikspolischefen.
Ja, rikspolischefen. Och då säger, ja, hur menar du då? Ja, vi jobbar ju turlag för här, så vi har alltid en radiobil dygnet runt. Ja, men det kan vi väl fortsätta med. Men det kunde vi ju inte, vet du. För tittar man på organisationsstrukturen för den här polisen, så var det ju inte alls tänkt så. Att alla skulle ju längst ut i längst så långt ut gick och komma ut i samhället. Och det hade jag väl inget emot egentligen. Men sen hände någonting annat. Plötsligt var inte idén så viktig, utan det dränerades på folk, och plötsligt så räckte ju inte folket till någonting. Va?
Nej.
De här 50 poliserna som fanns här, de är ju inte mer än först 30 och 35 och 20 och 25 och sen under 20. Va?
Ja, det är en otrolig skillnad.
Ja.
Om du berättar från när ni jobbade tidigare och var 50 och de är 15 idag, det måste ju vara frustrerande.
Ja, någonstans där, 15-18 stycken kanske. Och de blir ju bundna av att sitta och det var ju så illa här, så jag pratade faktiskt med en av tingsrättens främsta företrädare. Sa att tingsrätt, inte noga vem man är, men jag var nere och försökte göra en anmälan, sa han häromdagen. Alltså, det är bara några veckor sedan.
Mm.
Det fanns ingen som kunde ta emot en anmälan. Nej, vad var de då? Ja, de hade inte det programmet just den dagen. Så att, och då ringde jag och tänkte att inga 114-14, det går ju inte. Det kommer man ju inte heller fram.
Nej, det är inte okej. Okay.
Du kan inte ha det så. Det är grundlagsskyddat att du måste kunna göra en anmälan i rätt tid.
Ja, precis.
Då kan det inte se ut. Så att det måste till mycket stora förändringar och det måste till snabbt.
Mm, ja.
Så är det.
Men var avslutade du din polisiära karriär? Var du kvar där då? Eller?
Ja, det var ju också väldigt roligt. Jag fick en förtidspension, för jag är ju väldigt tratig som du hör. Så de tyckte att...
Det får det vara nog.
Ja, det fattas ju pengar, vet du, för polisen i Västmanland.
Ja.
Och det var stycken som en båtpolischef, och så var det jag som hade jobbat som vakthavande då, länsvakthavande.
Mm.
Och det fanns ju gubbar bakom som de kunde ta in. Och då sa den här kollegan som jag pratade med, ja, vad fan, ska jag sluta den här skiten? Så ska, ja, då, men vad ska de göra? De ska skriva in till rikspolisen sånt här, att jag är dum i huvudet. Då gick jag direkt upp till personalavdelningen och sa, kan du skriva sånt brev åt mig också så jag kan sluta? Ja.
Mm.
Och det gick bra, det gick på 3 veckor. Men sen på hösten då, när jag gått hem då, så ringer man igen, så vill man ha hjälp med utbildning utav, det skulle man ju, det har ju varit jätteroligt, men man hade ju inte förmåga till det. Att utbilda de här PKC-assistenterna. Det är PKC, alltså kontaktcentret, 114.
Mm. Okay. Mm.
Och för Fagerstads del där jag var då, så var det ju kvinnor som kom ifrån ett... det var bara, jag tror det var 50 stycken totalt. Jag hade omgångar från 04 till 09 och jobbade med dem. Och de kom ifrån ett översättare och ett bokredigeringsförlag, vet du.
Okej.
Okay. Och så innan de kom första dagen, jag glömmer aldrig detta, så hade jag lagt fram en tjock lagbok och straffrätt och civilrätt och sådär. Det blir ju en liten hög med böcker. Så sa jag, bli inte rädda nu, för det är 10 veckors utbildning. Så ta inte hem det här, utan vi pratas vid imorgon. Så pratar jag lite som jag gör nu då, fram och tillbaks.
Uh-huh.
Det skulle jag ju inte ha gjort förstås. Kvinnor är ju speciella, som du vet. Mycket speciella. Ja. För dagen efter så hade de skrivit ner, vet du, på stenografi eller vad fan man hade gjort. Så sa, du sa igår så här. Ja, jo. Men det säger du inte idag. Varför gör du inte det? Käre någon. Ja, du förstår ju själv. De var så otroligt noggranna, vet du, att anteckna vad jag pratade om. Så att, för jag sa det... juridik eller polisjuridik, det är ju inte riktigt så lätt att svara ja eller nej på allting, för det är,
aha, det är sant. Det finns gråzoner.
Ja, och det passar ju inte dem alls, vet du. De vill ha klart för sig alltihop.
Ja, jag fattar.
Mm. Ja, och så det var 1000 frågor, så det var en ny poliskola för mig under 4 år. Fick åka hem på kvällarna och läsa på och ändå inte fatta någonting, tyckte jag. För det blir svårt när man fördjupar sig i det.
Ja, det var som du sa här tidigare, att man blir aldrig fullärd liksom.
Nej, aldrig någonsin. Ja.
Men det här brevet, du sa, kan du skriva så där om mig med? Vad skulle de skriva då? Att du inte var bra som polis längre? Vad de skulle skriva?
Ja, då berättade den här kollegan Åke. Det var en kollega, han bara får titta på det brevet i rikspolisstyrelsen. Han var från Blekinge. Så han, ja, och då svarade de till honom att, får jag se på det brevet? Ja, då fick han se det. Och då blev han så förbannad att de skrev så mycket skit om honom, så att han var kvar istället. Och en jävla dum jävel, sa han. Det var väl mycket bättre om han hade slutat ändå. Det var väl inget att bry sig i det. Bara man fick sluta med han. Så fick vi börja, och då fick jag ju då inte lön, utan jag kunde bara jobba mellan den här garantipensionen och upp till gamla grundlönen. Men det var ju bra ändå, så det var inte lön. Det var ju roligt alltihop.
Mm.
Men det jobbigt. De var ju jobbiga. Men jag har ju kontakt med dem fortfarande, och det är ju skojigt, en del av dem.
Men hur var känslan liksom att avsluta en hel poliskarriär och förstå, nej, men nu är det över liksom. Hur är den känslan?
Ja. Jo, men alltså, det går ju aldrig över. Så när min lilla hustru är med och är ute och handlar, så är jag ju polis i alla fall. Jag ser en snattare, jag luktar mig till dem.
Ja, det går aldrig ur, nej.
Ja, det går ju inte, vet du. Eller någon som ska bråka. Nu sist på valet här, då blir det ett himla väsen. Och jag var vid ett valtält, och så blir det ett himla väsen på ett annat ställe. Och det var en sånt här lokalparti då, som väldigt försiktig politik och mer, bara mer inriktad på lokala frågor. Då kom det dit en kille från ett menaland och bara gapa och skrika att de var rasister och de skulle hängas. Och då, ja, då var man ju där, vet du, och ställde sig med ryggen åt honom, för man kan ju inte titta på dem, för då är det ju färdigt direkt. Det går ju inte. Det är som att titta på en hund och utmana till ett slagsmål. Utan, så han fick ju stå själv över ryggen på oss. Vi kom några stycken, så vi står bara så här med ryggen åt honom, så får vi se om det lugnar ner. Så det gjorde det till slut, men väldigt otrevligt. Och, ja. Så det går ju aldrig över, det här.
Ja, det sitter i.
Jag har ju ingen polisbricka, jag är en gammal har jag som inte är värd någonting. Men jag går ju inte, det går ju aldrig över. Man tänker, jaha, här blir det nog någonting. Jag var ju så cyklade efter några ungar här, för det var ju dumt gjort. Jag hade en människa som var väldigt sjuk här på stället, och de var där och gapade och skrek utanför huset. De visste ju inte det, men det var ju bara så dumt åt att kasta snöboll och sånt där. Och då fick jag ju löpet och cykla iväg och fick ju sådana riktigt jävla... Och du vet, jag är ju 78 år, ska jag inte hålla på med sånt, men jävla, man cyklar, vet du, som man... Ja, du vet, ja.
Hur slutade det där då?
Ren adrenalin, va? Ja. Så frugan, vad håller du på med? Ja, jag tänker själv detsamma, så vad fan håller jag på med? Men de kom aldrig tillbaka heller.
Nej, de gjorde inte det. Där tar veckans avsnitt slut. Om du vill höra fortsättningen så ska du ju givetvis gå in på Patreon. Patreon.com/snutsnack. Där får du ju alla avsnitt en dag tidigare än alla andra och helt utan reklam. Så jag hoppas vi ses på Patreon. Annars kommer det ju givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka. Ha det bra fram tills dess. Hej så länge.